One size fits all seemed like a good idea for clothes.
Nice dress.
It's a t-shirt.
Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
En person med narcissistisk personlighetsstörning har en överdrivet god självbild och är självöverskattande. Personen uppfattar sig själv ofta som storartad, extra viktig och framgångsrik. En viss grad av narcissism behövs hos alla människor för att man ska kunna älska sig själv och tro på sitt egen värde. Men hos en person med narcissistisk personlighetsstörning skapar narcissism problem i vardagen och i relationer. Det här är svaret vi får när vi gör en enkel googling på vad en narcissist är. Men idag gästas vi av en person som har levt med en narcissist i 12 år.
Välkommen hit, Jasmina.
Tack så mycket.
Idag gästar Jasmina oss här på podden Säg det högre och vi kommer få höra en hel del av vad du har varit med om, gått igenom och hur det är att leva med en narcissist. Ja. Berätta gärna lite om dig själv.
Jasmina heter jag, ensamstående mamma till små flickor. Jobbar som lärare, är väldigt engagerad i bland ungdomar. Brinner för att jobba med unga, stora som små. Och för allmänt samhällsfrågor. Mm. Jag är 35 år. Varit skild nu i 4 år. Det firar man.
Oh.
Ja, så det är väldigt skönt. Mm.
Vi ska inte glömma att välkomna er till podden Säg det högre med mig Isra.
Och Negin. Idag blir det ett lite mer väldigt allvarligt avsnitt. Mm. Men jag tror att det här är mycket som många där ute behöver höra och lära sig av och vara uppmärksamma på.
Mm.
Så jag är väldigt glad att du är här idag med oss.
Mm, tack så mycket för att jag fick komma.
Såklart.
Och det känns som det är ett viktigt ämne som man borde prata mer om.
Mm. Precis.
Det är få som vågar öppna upp sig och prata om det efter att man varit med. Och varit i en relation som var så här destruktiv.
Mm. Mm. Och sen används ju ordet narcissist och psykopat hejvilt ute i samhället, speciellt på sociala medier. Mm. Så det är viktigt att prata om vad en riktig narcissist är och en riktig psykopat är. Så inte människor liksom bara går runt och tror att det är ju såklart människor som lever bland oss, men det är ju inte i samma utsträckning som många försöker få det att framstå som. Mm. Vi kan börja med första frågan, Jasmina. Hur börjar allt och hur träffas ni och hur känns allting i början?
Vi träffas utomlands och gifte oss väldigt snabbt. Jag är 18 år då. Så han flyttar hit och vi startar ett liv här. Men jag kan säga att man kan läsa av en narcissist väldigt tidigt om man är medveten om dessa olika personlighetsstörningar som finns ute i samhället. Men är man så ung och oerfaren, och det här är ett begrepp som vi aldrig hade hört talas om. Man vet ju inte att det finns ondska ute som 18-åring. Och i vår tid, liksom, det var inte samhället så öppet som det är idag. Man pratar inte om känsliga ämnen. Det var väldigt ovanligt med kvinnor som skiljer sig. Så man hade inte hört talas om att det finns, att det här finns. Men annars så, jag såg det väldigt, väldigt tidigt, redan innan han flyttade hit.
När du kändes det fel?
Det kändes fel. Ja, det kändes helt fel. Helt fel. Men jag hade inte haft någon relation med killar innan. Jag visste inte hur det är att vara med man, hur män är. Utan det var, jag var verkligen så studiefixerad och väldigt duktig i skolan. Och jag var väldigt så fixerad på studier och jag hade inte liksom det där killintresset. Mm. Så jag hade ingen erfarenhet alls. Så det här var någonting väldigt spännande för mig. Det här var, ja, det var en fin människa, fin familj och allt såg väldigt perfekt ut. Men det kändes inte rätt. Och när jag kom tillbaka till Sverige då vill jag inte fortsätta.
Men sen har vi ju också det här med att vi får ju inte bara göra slut hivilt. Och sen är det mycket som är ganska normalt bland många kulturer. Så man får ju ofta höra, nej, men sluta, det där är normalt. Alla gör så.
Mm.
Eller typ att ja, men det där går alla igenom. Mm. Var det något du fick höra? Eller?
Alltså det var inte så mycket som kom från mina föräldrar egentligen. De hade ändå släppt det där. Jag fick verkligen ta beslutet själv. Men jag tänkte att det kanske är kulturkrocken.
Precis.
Att det är olika kulturer. Att han inte är här än. Och det där på distans, det är ju inte så lätt. Och då fanns ju inte internet i samma utsträckning som det är idag.
Ja, för ni har ju båda två olika ursprung.
Ja,
stämmer. Och så har han även levt, vuxit upp i ett annat land och du har vuxit upp i Sverige.
Det stämmer, ja.
Och du tänkte då såklart att det kan vara kulturkrocken.
Ja. Så jag manipulerar mig själv tillbaka hela tiden.
Mm.
Och tänkte att, och med mig, jag fick också höra att ja, men när man är förlovad, det är ju normalt att känna den där. Man är ju lite orolig, man vet inte hur det här är. Det är som en vattenmiljon det här med relationen, man vet inte vad som finns i det. Är det rött eller är det...
Ja.
Så det var ju väldigt mycket, och genom hela relationen så har jag själv manipulerat mig själv kvar i relationen.
Med den erfarenheten du har nu idag, kan du med de glasögonen du har, om du tittar in i ditt liv då, kan du se tecken på att det där var inte en normal människa?
Ja, jag kan se det från dag ett.
Från dag ett.
Ja. Exempel, har du någon specifik händelse som du kan berätta för oss, som du minns extra mycket idag och tänker på att, tänk om jag hade bara tagit beslutet där och då.
Mm.
Ja, men den händelsen som gav dig en klump i magen.
Mm. Mm. Det var alla hjärtans dag. Och eftersom jag inte hade varit med om någonting så hade jag sett fram emot den dagen. För nu har jag min fästman och han kommer säkert skicka någon fin dikt eller någonting. Sån sms eller vi ska prata ikväll eller så. Och då... Då ringer han och är arg på mig. Nej, först är han helt tyst.
Mm.
Det där tyst bestraffning. Helt tyst. Han svarar inte på mina sms, ingenting. Sen ringer han och är väldigt arg. Du höjde rösten mot din mamma när vi pratade sist. Och jag kan inte tolerera att du är så respektlös mot din mamma, säger han till mig.
Mm.
Och jag och min mamma är bästa vänner. Jag är liksom hennes äldsta dotter och vi är jättenära varandra. Och jag bara, va? Vad snackar du om? Och jag är den respektfulla, perfekta, jättevälfostrade flickan i familjen. Så jag aldrig att jag liksom har vågat höja min röst mot mamma. Det kan vara att vi pratar liksom normalt och hon kallar på mig. Och bara, ja mamma jag kommer typ. Men inte att det var någonting. Och jag stod där och försökte förklara mig, vadå? Vad menar du? Jag kan inte vara gift med en kvinna som pratar så där med sin mamma och höjer tonen mot sin mamma. Hur ska hon då vara mot sin man? Och där lägger jag på. Och jag bara, det här är slut. Han har ingenting med min mamma att göra. Och vår relation liksom. Och han vet ju inte ens hur vi har det hemma. Han känner inte mig väl.
Och det angår inte honom.
Det angår inte honom. Ja, det här är knappt två månader efter att vi
träffades.
Men nu i efterhand, varför tror du att han gjorde så? Alltså vad var hans syfte med hela
makt.
Den här?
Makt. Jag bestämmer hur du ska bete dig.
Och speciellt det här att hur man ska prata, det är ju så stor del av ens personlighet. Oftast vill ju en narcissist ändra just på sådana här grejer. Ja, hur man pratar.
Nej, men att han vågar också lägga sig i något med dig och din mamma.
Mm.
Det förklarar ju mycket för mig. Jag tänker att det är ju något, alltså det är din mamma.
Mm.
Oj.
Ett, de förstör alltid sådana här firanden och sådana här sammanhang.
Mm.
Ja, Eid, födelsedagar, allhjärtans dag. Så det här kom i samband med det. Och sen dess, jag har aldrig firat, alltså det är inte någonting att fira nu när jag är så mogen och så gammal som jag är. Men nu tänker jag, ja men det är liksom ingenting att fira så. Men då var det någonting viktigt för mig som en 18-19-åring. Det här ska jag liksom...
Men jag tänker, det är väl inte bara allhjärtans dag, utan nej, det handlar väl att de förstör väl allt.
Allt.
Och då fick du ens, ville du ens sen fira något?
Nej, året efter var jag gift.
Mm.
Och då hade jag förväntat mig att det skulle bli en ros eller någonting. Men det blev det inte heller, för det blev någonting annat som kom. Ja. Så till slut så slutade jag förvänta mig. Jag slutade fira vår anniversary typ när vi gifte oss. Och jag slutade fira min födelsedag. Jag hatade, alla vet runt omkring att hur mycket jag hatar att fira min födelsedag. Hur mycket jag avskyr att fira min födelsedag. Hur mycket jag ogillade att fira Eid. Mm. Hur mycket jag, för det var bara tårar. Mm. Det var bara smärtsamt.
Och det är typiskt narcissistiskt beteende, ja, att man alltid vill förstöra alla speciella dagar.
Mm.
Speciella dagar för den andra personen.
Mm. Mm.
Men när inser du då att du lever med en emotionellt instabil människa? Och hur beter sig en narcissist egentligen? Vilka sådana här tecken ska man vara uppmärksam på?
Jag inser att jag lever med en person som inte är stabil mental. Mm. Väldigt sent kan jag säga. För det var ungefär 4 år innan jag skiljer mig. Och då är jag redan gift i många år. Och det är när jag... För jag har hela tiden... Det har hela tiden varit mot mig. Alla fingrar har varit riktade. Liksom, det är du som inte mår bra. Du är deprimerad hela tiden. Du har höstdepression. Det är negativ. Du vet inte hur du ska vara tacksam över det du har.
Mm.
Och jag har liksom fått gå på terapi liksom i perioder för att jag mådde så dåligt så som jag gjorde. Men det var inte hans fel, utan det var mitt fel. Mm. Det är jag som inte var frisk.
Är det det man kallar då för gaslighting?
Ja, man vänder allt. Ja. Och då när jag gick och sökte vård, då var det viktigt, jag fick de där instruktionerna innan jag gick dit. Du pratar inte om familj, för det här är heligt.
Mm.
Och meningen med de här samtalen är oftast att de vill förstöra våra hem. Mm. Och då var jag väldigt försiktig med, varje gång min psykolog ville prata om familjen, då sa jag nej men stopp, jag pratar inte om min man och mina barn. Nej. Och han såg liksom på mitt kroppsspråk en gång, jag satt liksom med händerna i kors och han bara, varför sitter du så där varje gång vi pratar om din familj? Det måste vara något fel. Och han sa det till mig, du kommer vara skild om 10 år. Och där jag bara, du säger inte så här till mig. Men han ställde en fråga som var avgörande i mitt liv.
Mm.
Älskar du honom?
Vad svarade du då?
Jag kunde inte svara då. Men jag visste svaret.
Yeah.
För det gjorde jag inte.
Nej.
Men
ja.
Om jag får fråga, hur reagerade omgivningen på hans beteende och allting gick igenom? Var det ingen som visste om något? Eller?
Ingen visste om någonting. Ända men inte det sista.
Reagerade ingen på hans konstiga beteenden?
Han var ju en covered narcissist. Och de som är covered, man kan inte se det på dem. Mm. För de är väldigt... Oftast är de överdoserar med kärlek. Väldigt romantiska. Alltså de kan vara på kylskåp, alltså så skriva diskbänken med diskmedel. Jag älskar dig. Små lappar överallt i bilen. Och det ser ju folk så som kommer hem till en. Och,
så han gjorde sånt till det? Alltså han gav sånt. Dig väldigt mycket kärlek.
Väldigt
samtidigt
mycket.
Som...
I överdos.
Överdos.
Så pass mycket att jag kände att det där inte är normalt. Jag brukar säga att om du älskar mig på ett osynt sätt. Det är inte friskt riktigt det där. Ja, det kan du tycka. Liksom, ja.
Trodde han kanske var men, romantiskt sagt.
Ja. Det var väldigt mycket manipulation. Liksom, och han visste liksom min svaghet. Och det är väldigt mycket så romantik.
Men visst brukar en narcissist vara väldigt bra på att dölja och få människor runt om sig att älska en. Och en narcissist är oftast väldigt omtyckt av många. Det är ju det som blir svårt med personen som lever med narcissisten, att få alla andra att förstå att alltså, förstår ni vad han gör när ni inte ser det, liksom?
Ja, det är ju, många är ju så, men vissa kan man se direkt på dem att de här är narcissister. De som är mer utåtagerande och inte, för det finns ju olika typer av narcissister. Och det är svårast att upptäcka de som döljer det och som är bra på att dölja. De kan hålla en mask i mer än 20 år. Tills de är färdiga med dig eller hitta ett annat alternativ. Så de måste ha en nytta med dig, det är därför de är med dig. Det finns någon nytta med att ha dig i deras liv. När de är färdiga med det så börjar de leta efter ett alternativ till dig.
Mm. Ett annat offer.
Ett annat offer. För de kan inte vara ensamma. Och oftast är det, de brukar säga det är triangelrelation. Okay. Det är alltid tre i er relation. Det är du, han och en tredje. Han livnär sig på dig.
Ja.
Och han blir vägledd.
Mm.
Eller ni livnär sig på ett tredje.
Men när du säger att han livnär sig på sitt offer.
Mm.
Hur livnär sig en narcissist på sitt offer?
Han älskar att se hur han utövar makt över dig. Han älskar att se dig svag. Gråta. Lida. Ha ont. Han får makten. Han har makten. Han har kontroll. Han är viktig. Han är i centrum.
Mm.
Han kan se dig gråta, bara sitta där och stirra på dig.
Mm.
Kanske komma och säga, men jag orkar inte med dig mer. Jag vill nog lämna dig. Och du är ju i din svagaste stund. Du kanske går igenom något på jobbet, med kollegorna, på fritid.
Eller typ, men det är ju du.
Jag mår dåligt. Jag behöver en kram.
Mm.
En kram. Så kan man sitta där och stirra på en människa, kallblodigt, och säga, du, vet du vad? Vi ska skiljas. Hur blir din reaktion? Du kollapsar. Ännu mer. Lämna inte mig. Lämna inte mig och barnen. I många år.
Gjorde han så här?
Ja, blev det så. Och det är ofta, och alla beter sig på samma sätt. Och det är det som är sjukt. Det är när du pratar med andra kvinnor om det här. Så har alla gått igenom samma sak. De beter sig på samma sätt.
Det är helt, jag brukar alltid säga, har de läst samma bok?
Typ? Det är,
har de gått samma utbildning? Vad händer?
Och de lär sig av de här poddarna. Så de gör nya planer.
Oj.
När de vet att vi vet.
För det är det jag tänker nu i efterhand. När man vet liksom hur det är. Jag tänker så här. Men jag hade ju aldrig gått på det här igen. Men sen kommer du och säger, ja, men en narcissist, han kan ju vara covered narcissist. Och dölja dig i 20 år.
Ja.
Då blir jag liksom så här igen. Oj, Isra, du kanske fortfarande ska ha respekt för att det där är vi försiktiga för. Det kan verkligen... Och det kan verkligen hända vem som helst. Alltså, jag tror att vem som helst kan utsättas för en narcissist eller psykopat och vara ett offer. Men jag tror även att vissa personer är perfekta offer. De fångar dem. Alltså att narcissisterna bara känner, där är liksom guldgruvan.
Och det är de som är empatiska. Högkänsliga. Har en dålig självkänsla. Har haft barndomstrauman. Det kan vara en av deras perfekta offer.
Ja.
Så de faller för dig som är väldigt empatisk. För då kan du komma in genom den dörren. Åh, min pappa är jättesjuk. Eller min mamma hade cancer i många år. Jag växte upp i en fattig familj. Alltså det kan ju vara allt möjligt. Och du där, åh, stackaren. Du ska aldrig vara i en relation där du tycker synd, du är kvar för att du tycker synd om den här människan.
Precis.
Och så är det för många kvinnor.
Eller inte, jag vet inte om det är många män. Det var jättekonkret.
Ja.
Där vet man liksom, nu du är ska, det för att jag tycker synd. Och där är det, det kan vara skadligt. Ja.
För att jag ska vara, och är du empatisk, då är du den där mamman.
Mm.
Åh, den människan är ensam i ett främmande land, den har ingen, den har bara mig. Vad gör du då? Du är ju där, du är mamman, du lyfter upp honom. Åh, mitt barn, vad vill du äta idag? Hur ska vi hitta på något idag? Vad vill du?
Alltså något som jag faktiskt tycker att alla vi kvinnor borde sluta med, det är att tycka synd om vuxna män. Alltså det är en vuxen man. Om han har valt att sitta hemma en hel kväll och bara titta rakt in i väggen för att han väntar på dig, han vill inte sova innan du kommer hem. Låt han göra då det. Det är inte synd om honom.
Ja.
Om han har flyttat till en annan stad eller ett annat land för dig, det är fortfarande han som har valt det. Tyck inte synd om en människa. Liksom. Varför ska du tycka synd om någon? Jag brukar faktiskt säga så här, det kanske låter hårt. Jag tycker inte synd om någon.
Mm. Mm.
Vad man har gått igenom och inte gått igenom. Alla har ett val, alla kan göra en förändring. Och alla kan ta hand om sig själv.
Mm. Och du vågar säga det för du är en stark kvinna.
Mm.
För få kvinnor är så starka att våga säga det.
Nej, jag tycker, det är inte någonting som jag säger. Men jag tänker bara att jag säger det här för att jag vill att kvinnor ska höra det. Tyck inte synd om någon.
Mm.
Sen att man inte kan säga det till sin man, det köper jag. Jag tycker inte heller att man ska säga vad som helst i en relation när man inte vet att man är säker och trygg. Men tyck aldrig synd om en man som är vuxen. Och samma sak om en man som ska tycka synd om en kvinna. Liksom, för att det finns ju också narcissistiska kvinnor.
Yeah.
Men just att man ska tycka synd om vuxna människor liksom, som faktiskt har det bra, mat på bordet, tak över huvudet, ett jobb att gå till. Den här synd om känslan, den är farlig.
Den är farlig.
Den är jättefarlig.
För då kan du göra vad som helst för den här människan ska må bra.
Ja.
Men det är ju det som är problemet för en högkänslig och väldigt empatisk människa, så är det inte lika lätt. Jag tror att man ska börja med att få lite självinsikt och förstå, men jag kanske är en väldigt överdrivet empatisk person. Jag kanske ska börja tänka i de här banorna. Så det börjar lite med att men man förstår själv att man har det problemet. Och sen kanske man
och för mig så började det där faktiskt. För jag avbröt ju kontakten helt med min psykolog. Jag gick i en väldigt kort period. Och då började jag läsa på och ville lära känna mig själv. Vem är jag? Vad är jag? Varför känner jag som jag är? Varför tar jag in alla intryck och allt som händer? Varför reagerar jag så starkt på allting? Och då upptäcker jag att jag är högkänslig. Jag hade aldrig hört talas om högkänslighet förr. För det, vår community, vi pratar inte om känslor. Nej. Vi pratar inte om psykologi. Det finns inte. Så är det bara. Du är så.
Och känslor, vi
pratar inte om känslor. Inte ens med de närmaste människorna runt omkring oss.
Det
och när jag förstod det så fattade jag men det är därför jag reagerar. Men vad är det som gör att jag mår dåligt? Vad är det? Då började jag gräva faktiskt.
Helt rätt.
Och då av en ren slump så kom jag fram till så kom det upp på YouTube ett klipp om narcissism.
Och jag var ni fortfarande gifta.
Vi var fortfarande gifta. Och jag hade redan fattat liksom att den här människan vill inte jag leva med. 3 år innan liksom, vid skilsmässan var jag bestämd och visste att jag inte kommer leva med den här människan. För han hade också uttryckt det väldigt tydligt att jag vill inte vara kvar med dig. Men jag visste inte hur jag skulle ta mig loss. Vad skulle jag säga till folk runt omkring mig? Han är fin, han är snäll, han är perfekt.
Utåt, ja.
Och jag fattar inte vad felet är. Jag hade inget att sätta fingret på. Inget att sätta fingret på.
Det är många kvinnor som sitter ju där, men han står ju inte med mig, men han är ju inte otrogen för att det är så psykiskt. Så man förstår själv inte att, men hallå, psykisk våld är ju också våld. Jag tycker det är så sjukt när jag hör det.
Det är sjukt.
För väldigt ofta, när en narcissist vill ju oftast framstå som mycket, mycket bättre än alla andra. Och en person som är så mycket bättre än alla andra, den slår inte kvinnor liksom. Alltså, absolut. Och oftast reagerar de väldigt starkt när man pratar om våld mot kvinnor. De är väldigt beskyddande och bara, absolut inte. Jag hade aldrig kunnat sätta min hand på en kvinna. För att dölja liksom det de egentligen är. Och oftast rör det sig istället om saker man inte riktigt kan ta på. Till exempel ekonomisk våld kan det vara. Det kan vara sexuellt våld. Det kan vara psykisk våld. Våld som verkligen kan ta död på en människa inombords. Utan att det syns utåt. Men Jasmina, när du första gången ser det här på YouTube. Och för första gången hör om ordet narcissist. Hur långt in i relationen var det?
Alltså det var långt in. Alltså det var några. Det var en kort period innan jag lämnade.
Okay.
En kort period
så innan. Så det var en vändning där?
Ja, men jag fick svar. Hände. Jag fick svar.
Okay.
Och han fattade att jag hade fått svar.
Minns du vad...
Jag sa det.
Okay.
Till honom. Så och det är ett misstag. Man ska aldrig
säga till en narcissist
att du är en narcissist.
Mm.
Då blir ditt liv ditt helvete. Varför? Inte likt det du har levt.
För nu ska de visa. Nu ska jag visa
de tappar kontroll.
Ja.
Och det är det man också ser i politiska sammanhang. När en politiker tappar kontroll, då sätter han eld i ängar och skog. Ja. Det är jag. Jag tappar kontroll. Alla ska förlora på det här.
Så när du sa det till honom, då sa du till mig nu att det blev värre än vad det var innan.
Ja.
Vad hände då?
Det blev intensivt. När en narcissist är färdig med dig, då, hur upptäcker du att något inte stämmer? Det är för att han slutar manipulera tillbaka dig. Han slutar kärleksbomba dig. Han slutar ge dig den uppmärksamheten du är van vid att få av honom. Du slutar ladda dina batterier.
Mm.
Och blir lite så, någon som ser mig. Finns det någon som ser mig här? Kan du titta på mig? Kan du ge mig de där brödsmulorna?
Egentligen när man kan lämna så vill man tillbaka.
Eller? Ja, alltså varje gång du tar beslut om att lämna så känner de av. De är väldigt bra människokännare. De förstår dina beteenden. De kan dig utan till.
Vad är det de gör då när de inser att nu håller hon på att lämna?
Ja, kärleksbombare. Rosor på golvet, en resa. Spa, ska vi... Alltså, väldigt, romantik, det vi ser på sociala medier.
Ja.
Det är sjukt. Och det är inte friskt. Du har 5 barn och ska sitta och slänga rosor på marken.
Ja.
Och filma det liksom. Någon kommer att bli överraskad och lägga ut det på nätet.
Mm.
Du står där så hår och fixar så hår med din fru och kramar om henne. Och det friska är, alltså, man kan inte vara 2 i
köket.
Det blir lite så när jag står där och tittar. Jag bara, alltså, det där är inte friskt liksom.
Mm, mm, mm.
Det finns i våra huvuden. Oftast finns det i våra huvuden.
Men visst har det blivit så när du ser nu i efterhand, när du ser sånt, så känns det inte på samma sätt som när man såg det förr. Ja. Jag kan ju också vara lite så nu, när jag ser saker på sociala medier, så här jätteromantiskt, då brukar jag oftast tänka, Isra, alltså, du måste ju, alltså, glöm inte.
Det där är inte äkta.
Inte det, där.
Det där är inte äkta.
Jag är rädd att, det är, att man är lite skadad, för jag tänker typ så i framtiden, hur ska man visa mig kärlek? För att allt kan jag misstänka för kärlek, lovebombing.
Men jag kan säga så här att du kommer med, alltså, när du träffar en frisk människa, du kommer se att den är frisk. Du kommer se att den är frisk.
Ja, för, alltså jag har ju... Jag känner ju igen jättemycket av det du berättar. Mm. För att jag har ju en syster som går igenom det här. Och har gått igenom det här.
Mm.
Men jag såg ju att han var det här sen när jag var 10 år.
Mm.
De gifte sig när jag var 10 och jag såg alla röda tecken.
Mm. Vissa människor ser det, förlåt jag avbryter, men vissa människor ser det. Min bror såg det väldigt tidigt. Väldigt tidigt.
De hatar personer och han avskydde, som upptäcker dem.
Han avskydde min bror. Och jag fattar inte varför.
Mm.
Och jag var alltid sådär mot min bror. Kan du bara dämpa dig lite? Dämpa dig lite.
För du vet, jag...
Och han gjorde, han kunde bara vara närvarande. Liksom. Men han bara, har du sett vad han har sagt? Han kollar. Och jag bara, men han brukar säga ordet. Men det är ett sånt ord, narcissist på arabiska. Narcissist. Ah. Men
ingen tog det riktigt seriöst.
Nej, men jag visste inte vad det var. Ingen visste vad det var. Men när jag såg det där 7 tecken. Du vet, det var sån psykolog som pratade. 7 tecken.
Var det den YouTube-videon du såg på slutet?
Stämmer. Det var någonting 5 eller någonting som stämmer. Alla 7 stämde. Och där stod jag och skakade. Med ett litet spädbarn i handen. Jag stod där och skakade. Jag bara,
och du hade precis fött ett barn då?
Ja, precis. Och jag bara, hur ska jag? Alltså jag visste att det var någonting som inte stämde. Men det här var en mardröm. För du är fast. Fast, du är fast.
Det är som att du bara insåg någonting där.
Och... Ja, och jag har fått svar. Jag fattar. Men det här är farligare än vad jag trodde.
Vad ska du göra nu?
Vad ska jag göra nu?
Minns du vad det var för tecken då, de här 7 eller 5?
Det var det där att man är väldigt oempatisk.
Mm.
Egot, jag.
Mm.
Jag. Ja, men tänk på mig och barnen. Jag. Du hör det ofta. Jag.
Mm.
Utseende. Fixerad. Många selfies och väldigt om du frågar alltså efter många år, känner du igen den här människan? Berätta lite hur han är. Du vet inte vad du ska säga. Du kommer aldrig lära känna en narcissist. Alltså du vet inte vem är hans bästa vänner. Oftast har de inga vänner som de har varit med under lång period.
Mm. Det
är nya människor hela tiden och det måste vara någon nytta. Och är man gift med en människa, då vet man liksom han är ju vem är för att Han kan det där om bilar. Liksom. Jag behöver en ny bil eller om telefon. Eller om. Mm. Oftast är det så.
Mm.
Så det var mycket som stämde. Och den där kontrollen och kärleksbombningen och sen att man misshandlar psykiskt eller på de olika sätten. Och sen så kärleksbombar man. Alltså den cirkeln, när jag såg den, jag skakade. Jag var livrädd. Men jag fattar att jag har en enda utväg. Jag berättade inte det här för någon.
Ja.
Ingen visste om det här. Allt skulle vara tyst. Jag visste, alltså under hela mitt äktenskap så visste jag, vet mina föräldrar om vissa händelser, kommer jag inte få stanna kvar. De kommer inte acceptera att jag är kvar med den här människan.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Jag skulle bara vilja ställa en jätteviktig fråga. För jag tänker så här. Du som har levt i så många år med en sån person. Vad är de viktigaste tecken som en tjej som dejtar en kille ska ha koll på? Eller går det att ha några tecken som man ska vara uppmärksam på?
Ja, alltså jag ser dem direkt oftast. Säger inte dem direkt så de är för många. Och det är de som lockas till dig, tyvärr. Så man ska vara väldigt försiktig. Syns det inte direkt så kommer det synas med, alltså väldigt kort efter så. Jag säger inte flera år, utan det kan vara en vecka, några dagar. Men man ska vara väldigt uppmärksam. Låt inte känslor styra dig. Du ska aldrig falla för en människa innan du vet vem han är.
Så tänk med hjärnan och inte hjärtat.
Tänk med hjärnan och inte hjärtat. Var uppmärksam. Men du ska vara attraherad till den människan. Det är självklart. Det är inte bara en sten. Liksom. Du ska vara attraherad, men du ska inte falla för de där rosorna. Känner du mig för att skicka rosor efter 3 dagar?
Ja, bra.
Den där ringen. Tack. Varför ger du mig den där ringen när vi varit förlovade? Eller du har precis friat. Liksom, och vet du vem jag är? Ja. Litar du på mig så pass mycket att du säger att du kommer bli mamma till mina barn?
Okej, så när det blir för intensivt, för
fort? Ja, det är för mycket.
Det ska man vara.
Men du säger, låter väldigt rimligt egentligen. För om man träffar en kille och killen har träffat dig två månader, varför skulle han lägga ner så mycket pengar på dig som han jobbar för, eller hur? Så du har helt rätt, när du säger det så tänker man ju.
Många narcissister är ju extremt snåla också. Men när de vill ha någonting, då faller pengar ur deras psykolog. Liksom. Ja, vissa av dem. Vissa är nej, de är snåla vägen ut. Ända inte det sista. Men det är också lite... Det är också det. Oftast är det, de kanske inte är narcissister, men snåla människor. Jag vet inte om de är värre, men det är ju också plågsamt att vara med en snål människa. Och det är många som inte ser att en människa är snål i början. Det är inte heller lätt att veta. Så det är det att överflödigt med uppmärksamhet. Första perioden, de hör av sig. Ofta skriver, hur mår du? Är allt bra? Ska vi prata ikväll? Väldigt sådär intensivt. När du får en gnista känslor för den här människan,
då börjar det.
Då försvinner de. Då är de upptagna, då är de i akuten. Ett par dagar. då slutar de svara på dina sms. Då är de sådär, varför är du orolig? Varför jag är orolig? Du har ju skickat sms 3 dagar i rad, 24 timmar. Liksom. Vad tog du vägen? Och så börjar det. Det börjar väldigt tidigt. Det där ghosting. Det är en av deras egenskaper. Och att de överdriver med känslor. Väldigt romantik, väldigt snälla. Men vissa kan man se direkt på att de är i behov av makt. Så det är väldigt olika. Men det är just de här två. Det är hur de beter sig när de pratar med dig. Hör av sig, det där ghosting.
Men du har ju varit med om psykisk våld.
Ja.
Men du måste absolut inte svara. Men har varit något fysiskt?
Nej.
Inget fysiskt?
Nej, inget fysiskt. Det har hänt någon så enstaka, men det har inte varit fysisk, nej. För han visste att min gräns, de vet också vad din gräns är.
Mm.
Det där var min gräns. Liksom. De når inte gränsen. Utan ditt liv blir till många gånger
det mot slutet. Det är också konstiga drag. Ja. Jag vet inte om jag tänker rätt nu, men en normal människa som är arg kanske når gränsen och bara, för den kan inte hålla sig för att man är arg. Mm. Men det känns som att de är såna planerare.
De blir arga när de håller sig in till det sista och de är medvetet arga. Det de säger när de är arga, menar de.
De är medvetet arga.
De är medvetet arga.
De liksom är arga med. Ja, de nu, är vänta, det här arga. Känner man ju igen. Ja,
Jag har ju aldrig varit arg att, medvetet. Man är ju arg
för att. Och allt de säger menar de. Allt de säger menar de.
Det är någonting bakom allt de säger helt enkelt.
Inte alltså, som nej, de vanliga säger, människor då?
Du är så äcklig, du är så ful. Förlåt, jag menar inte att säga. De säger inte förlåt, men jag menar inte att säga det eller någonting.
Så egentligen är det sånt som de tänker på och tycker och tänker.
Ja,
precis. Så det är inte så här det vanliga, men jag var verkligen bara arg.
Jag kommer hitta en annan kvinna som är bättre. Alltså allt det där. De menar det de säger när de är arga.
Och ofta är det så, men det var du som fick mig att säga det här.
Ja.
Det var ju du som fick mig att nå den.
Du överreagerade, du gjorde fel.
Du gör mig arg.
Eller någon annan runt omkring. Du kanske är perfekt.
Mm.
Han kan säga det till dig, du är perfekt, det är inte ditt fel. Utan det är,
så lägger han det på någon annan.
Ja, det är någon annan. Och du får bära skulden. Men gå och prata med den som gjort dig illa. Gå och lös det med den. Nej, ska få lida.
Det känner man igen, ja.
Ja, du. Den här
ofta är den person men som är väldigt nära en. Alltså
ja, väldigt nära en.
Familj, liksom.
Ja, väldigt nära en.
Men det här med fysisk våld, tror du att det spelar någon roll i att du att det tog dig 12 år att lämna? Har det någon betydelse i att det tog så här lång tid?
Självklart hade jag blivit misshandlad fysiskt tidigt, då hade jag lämnat direkt med detsamma.
Alltså, det var ju verkligen.
Det är enklare. Och de där såren läker. Men när du aldrig blivit slagen, dina sår läker inte så fort.
För att det är väl psykiskt.
Jag
tänker man
det många gånger, och det här är många kvinnor som, eller alla kvinnor som har varit med i, jag vågar säga att alla känner så, som har varit i en relation där de utsatts för psykisk misshandel och ekonomiskt och allt det där andra. De önskar många gånger att de blir slagna. Många gånger står man där och bara slå mig. Slå inte i väggen, slå mig. Jag vill ha boxen rakt in i mitt ansikte. Jag vill blöda.
Jag vill ha
Du har ont. Men du blir inte slagen. Så många gånger önskar man att man hellre får en box rakt in i ansiktet än att få in den i väggen. Eller att, än att det är ord som kommer ut. Eller handling eller någonting sånt. Ja.
Psyket är ju så galet svårt.
Det är jättesvårt.
Det är ju, man velar väl. Ja. Man tänker väl, är det jag som är dum i huvudet? Eller är den här människan så här? Hur fan kunde han vara så igår och idag? Han sa,
det är verkligen igår och idag. Det är verkligen
det
så. Jag
så
älskar dig, jag älskar dig. Jag kan inte leva utan er. Och dagen efter. Jag vet inte hur jag ska bli av med dig.
Oh my god.
Och så blir man helt så, fan. Men när man kommer dit, då är det oftast när de har övergett det, liksom, när det är så där intensivt, då är det oftast
mot slutet. Är det när de inte har någon nytta av dig längre?
Och ja, liksom precis. Det är slutet. Liksom. Ja, just nu letar de efter alternativ, eller så har de redan hittat det.
När du tänker tillbaka på 12 år tillbaka, den personen du träffade då, och så tänker du 12 år framåt, ser du att det är en helt annan person?
Ja, klart. Men det är fortfarande samma.
Yeah. Det var bara du som inte visste.
Det var jag som inte visste.
Okay. Är det lite som att ett filter liksom dras bort någon gång per år kanske? Alltså lite då dras ett filter bort om man ser mer och mer och mer av människan. Alltså,
det blir, förstår du vad hemskt att höra?
Alltså, det är ju perioder. Och det är ju det som är läskigt med covert. De är jättesvåra att upptäcka. Jättesvåra. Det kommer i perioder. Sådär. Okay. Men det finns hela tiden. Ja. Men vet du inte hur ett friskt äktenskap ser ut? Och du har inte varit med, du är inte erfaren. Du har inte haft mycket att göra. Du har inte varit med någon man innan. Då tror du att det är så. Men är så. Mm. Det här är ju gifta par, de pratar om deras äktenskap. Oh, jag är så trött på det här, oh, vi bråkar om det här, oh, vi gjorde det där.
Det är väl ganska normalt?
Det är ju ganska normalt, men så tänker man, ah, det är män. Ingen är perfekt, tänker du. Mm. Ingen är perfekt. Mm. Men sen så, alltså jag är väldigt gudsfruktig. Och jag tänker liksom, ah, jag, det, liksom Gud ser, och oftast, jag rotar till exempel aldrig i hans telefon. Aldrig har gjort det. Oh. Och jag tänkte liksom, Gud ser, vet och hör. Jag har alltid sagt det till mig själv. Gud ser, vet och hör.
Mm.
Han kommer inte låta mig liksom lämna mig mitt i vägen. Aldrig. Mm. Och när jag kom närmare Gud, det var då Gud räddade mig. Han ville att jag skulle komma nära honom. Liksom, och då, jag fattade liksom, jag har ingen utväg förutom att Gud måste rädda mig ur det här. Inte min mamma, inte min pappa, inte min bror. Ingen.
Mm.
För att det här ska vara fritt från blod. Blodbadet som jag har hört många gånger. Det kommer, vi kommer liksom... Då, jag vill inte ta in någon. Jag vill inte göra någon illa.
Nej.
På grund av det här. Och jag vill inte göra mina barn illa. Jag vill inte själv hamna. Alltså.
Trots allt, trots hur nedbruten du var, så tänkte du väldigt smart. Säger jag.
Ja.
Och just det här med att du inte berättar vissa saker för din familj. Mm. För att oftast om familjen drar ur en på det sättet. Liksom, bara, nej, men nu lämnar du honom och tvingar dig. Det kan gå väldigt illa. Mm. Det kan ju bli så pass att liksom kvinnan vill gå tillbaka. För att det är ju man får ju abstinens efter ett tag. För att man har varit så beroende av det här adrenalinet och allt man har levt i.
Mm.
Och sen brukar det oftast sluta med att kvinnan bryter kontakt med sin egen familj istället och det bara slutar helt, helt fel. Så det var jättesmart att du tänkte så här.
Ja, ja.
Men, och sen tog det väl ett tag innan du sen bestämde dig att nu berättar jag för alla.
Ja, alltså det var inte, det kom inte så normalt för mig, utan jag hade ju tagit beslutet långt innan, men jag visste inte hur jag skulle framföra det liksom. Så. Ja. Och han hade ju slutat helt med sin hovering under väldigt lång period. Så jag blev aldrig kärleksbombad och det slutade helt.
Skönt. På något sätt är det ju ändå hjälpsamt.
Det var väldigt hjälpsamt. Det var väldigt skönt, för jag var helt klarvaken.
Ja.
Jag behövde inte ta det där efteråt. Sitta och vakna efteråt. Vad har hänt? Vad händer? Vad gör jag här? Utan jag fick ta det då, för han slutade helt med sin... vissa gör så. De är färdiga. Andra... Ja, på annat
så tyvärr sätt. Alltså, är det ju så oftast, när man lyckas lämna en narcissist så är det oftast att det är narcissisten som har valt
att lämna dig. Liksom. Oftast är det så, tyvärr. Oftast är det är otroligt svårt att lämna, men det är inte omöjligt.
Mm.
Med rätt hjälp och stöd. Och du måste ta det beslutet. Det är därför jag säger, hade jag gått långt innan och sagt till min pappa, jag har det så, si och så.
Ja.
Då hade jag gått tillbaka till honom. Då hade jag många gånger gått tillbaka.
Problem liksom, av allt.
Så därför jag säger att Guds timing, liksom, tiden, hur det blev, hur...
Men det var ju perfekt. Men jag tror att man själv behöver tiden. Man behöver rätt tid.
Ja.
För att man behöver också vara stark och klara det.
Ja, klart. Ja.
Hur var tiden precis efter skilsmässan? Eller under tiden kanske?
Det var ju väldigt, väldigt intensivt. Väldigt intensivt. För allt hände samtidigt.
Mm.
Allt hände samtidigt. Han tappade kontrollen samtidigt. Allt hände samtidigt. Det var inte jag. Jag hade tagit beslutet helt dagen innan.
Hur berättade du det här för honom, om jag får fråga?
Det är det. Jag var helt, det var inte en dag. Det var två dagar innan var jag helt... besluten. Jag hade planerat allt i mitt huvud. Allt var färdigt. Men jag visste inte hur jag skulle säga det. Så jag väntade hela tiden på rätt tidpunkt. Då han, alltså, ja, det skulle vara lite fin stämning och lite så. Ja, det ska vara lugnt. Det ska vara, jag vill inte få ut från, jag vill inte att det skulle bli de där överreaktionerna. Utan jag ville ändå att vi skulle prata igenom det här.
Ja.
För barnens skull. Men i mitt fall så blev jag utslängd.
Okej.
Från ditt eget
hem. Handla, natten innan.
Så jag berättade inte till honom att jag vill göra slut?
Nej, jag tar beslut. Jag går och tar en dusch. Jag ber.
Ja.
Och jag gör då. Jag bara, Gud, du måste ta mig ut ur det här. Jag har ingen annan än dig. Ta mig ut.
Ja.
Jag vet inte hur jag ska säga det till honom. Jag vill inte få hjälp av någon. Jag vill göra det här själv. Och jag behöver dig.
Mm.
Han kastar ut mig.
Men hur kastar han? Är det bara
Inget bråk, ingen tjafs. Innan utan det är någonting annat någonting som händer runt omkring honom. Och jag får vara offer för det där. Och nu tar du packa liksom och drar liksom här.
Var det första gången han kastade ut dig från hemmet då?
Det var första gången, ja.
Så ni hade inget bråk hemma utan...
Det blev ju ett bråk, men jag är inte den som bråkar. Mm. Under alla mina år. Jag har aldrig bråkat, jag har inte höjt rösten. Eller så, jag har varit väldigt... Jag är väldigt lugn om. Jag är inte den som höjer rösten och skriker. Och,
utan det är mer att det är han som bråkar med dig.
Så det var ju framför barnen och där. Liksom. Men allt som hände var till vår fördel. Allt. Det var verkligen så att Gud
så
räddade
mig. Så han fick då typ ett samtal?
Ja. Och det går ut på mig. Ja, och det går ut på oss.
Okay.
Ja, för att jag inte jag vägrar ge mig på det
som... Och vad händer sen? Du går ut
och då hemifrån. Går man ju hem till sina föräldrar med de där väskorna. Och så står man utanför och de inte ens är hemma. Och man bara sitter där på trappan och bara... Och ändå är man ganska lugnt. Inte en enda tårfäll.
Var det sent på kvällen? Eller
det var på morgonen. Alltså jag vaknade. Visste att något skulle... Efter det samtalet på natten, då visste jag att... på dagen då. Det var det jag var helt förberedd. Det är därför jag grät inte. Jag skrek inte. Jag sa inte emot. Jag visste precis vad jag skulle ha med mig hemifrån. För jag skulle aldrig tillbaka till det hemmet.
Mm.
Aldrig. Alltså det var... Alltså jag visste ju. Det var Guds plan. Det var inte min plan. Och när pappa kommer. Jag ringer liksom. Var är ni jag utanför? Och han ser väskorna. Han blir galen. Okay. För han fattar liksom att... Det är något som inte stämmer. Jag bara, nej pappa, jag ska bara vara här några dagar. Jag behöver bara slappna av. Tror du han köper det?
Nej.
Han bara, du berättar allt. Och då öppnade jag upp mig helt.
Hur reagerade din pappa när han fick höra? För hade han fortfarande den fina bilden av honom?
Nej, för det hade hänt ett par incidenter innan och de hade ingen kontakt med varandra alls i många år.
Så det var ju ändå till fördel?
Ja, det var till fördel, ja. Men det var avgörande också.
Ja, ibland så tänker jag att det är inte alltid bra att säga något.
Mm.
Men ibland tänker jag, har många gånger sagt till många runt omkring mig att det här... Har du märkt att du liksom blir behandlad på det här viset?
Mm.
Jag älskar dig, jag kommer alltid älska dig. Jag kommer göra precis som du vill. Jag kommer fortfarande finnas vid din sida. Jag vill bara liksom att du är uppmärksam på att har du märkt det här? Eller är det något som är okej för dig eller inte okej för dig?
Mm. Vet du vad?
Mm.
De vet vem de väljer ut. De vill ha de starkaste kvinnorna som inte är dumma. För det blir extra utmanande för dem. Det blir ett roligt spel.
Jag har faktiskt hört narcissister säga, eller vissa personer som jag har misstänkt var narcissister säga, men jag hade aldrig kunnat vara med henne. Alltså hon behöver för mycket, hon är för svag. Och de vill ju inte heller hjälpa någon.
Nej.
Så de tar ju inte en kvinna som är svag och behöver hjälp. Nej. Väldigt sällan en kvinna som liksom behöver som de behöver lägga pengar på, energi på. Nej, de vill ha en kvinna som de får nytta av.
Ja,
precis. Så mycket som möjligt.
Men inte för stark självkänslan. Ska inte vara för stark, för då är hon för... Hon kommer inte falla.
Nej.
Men de ska hitta din svaghet. Men du är inte dum. Du ser allt de gör. Det är därför det inte är lönt att någon säger till dig, har du märkt det där? Du vet allt, du märker allt. Du har tänkt igenom allt. Det är det. Du ska själv ta dig ut ur det här. Det är ingen som räddar dig.
Nej, men inte att ta sig ur, men det är faktiskt några fall där jag har hört att kvinnor har själva sagt att det är liksom bra att man ska aldrig se vad någon annan ska göra, men nej. Att liksom när man hör.
Mm.
För jag tänker, om du inte hade läst det här
precis,
och någon hade sagt det till dig, typ bara, oj vad konstigt det där var, jag vill inte lägga mig i, men... Har du märkt att det är så? Då hade ju också tänkt på det.
Ja, att man uppmärksammar vissa beteenden.
Så att liksom, man ska ju aldrig se vad någon annan gör. Men nu råkade du läsa det på, eller höra det på YouTube. Men om någon ser, som en vän, eller som en kollega, eller som en psykolog, så tror jag att någonstans man tar med sig det.
Jo, man tar med sig det, för det blir nog en bekräftelse på det man har sett. Då blir det inte bara i ditt huvud.
Ja, och man ska aldrig vänta på att någonting händer direkt. För att det behöver inte hända direkt.
Nej.
Men efter 3 år, man måste ju också våga.
Ja, precis.
Det tar ju tid tills man vågar, tänker jag.
Det är det. Och tills man... Vissa människor är så empatiska och så förlåtande av sig att de behöver samla bevis innan de tar beslut.
Ja,
precis.
Så de behöver flera år, alltså så, verkligen savea händelser och saker som sagt
konkreta,
och spara på
liksom.
SMS. Väldigt konkreta för att alltså det blir en mapp i huvudet och kanske i verkligheten också.
Mm.
Där man samlar, man skriver. Man, dagbok är livsviktigt. Dagbok är livsviktigt i ett äktenskap. När du gifter dig måste du skaffa dig dagbok.
Yeah.
Går du tillbaka till dagboken kan du se väldigt sjuka saker som har hänt. Men då kanske du inte ser att det är sjukt.
Mm. Mm.
Och det kan ju användas sen om ni behöver gå in i tingsrätt. Och, och om ifall, i värsta fall.
Det där var jättebra tips faktiskt. Jag önskar att jag hade skrivit dagbok sen dag ett. Jag
sen mig. Dag ett. Du är i en relation. Redan innan kanske du gifter dig.
Mm.
Skriv.
Men vad skulle jag säga? Tillbaka till det här när du lämnar och allt. Alltså det där var jätte... Åh, gud, alltså jag kan typ känna adrenalinet när du sitter där med din pappa och berättar.
Ja.
Och liksom, nu vet han.
Ja, nu vet
och där
han.
Är det ju en vändning. Där händer ju någonting. Klart. Nu är det slut på riktigt när andra får reda på det. Liksom.
Ja, precis. Ja.
Hur reagerar han sen? Den mannen då? Alltså när han nu får reda på att...
Nej, men han ville ju inte liksom att vi skulle höra av oss på. Han ville inte att vi skulle höra av oss, utan han skulle vara i fred. Så det fick han ju också vara. Men jag skickar redan dagen efter att jag har fyllt i skilsmässoansökan. Så du kan vänligen fylla i din del, för nu är det slut. Men då blir det också en ny vändning. För då fattar ju han att nu...
Är det på riktigt?
Nu är det på riktigt.
För han menar väl inte att det ska vara på riktigt?
Nej.
Han ville bara bli av med det.
Jag skulle komma tillbaka som en hund.
Sa han?
Nej, det sa han inte.
Det är det han tänkte.
Men det är det. Ta dina barn och barnbarn. Och du och din familj kommer tillbaka till mig med huvudet nere. För att samhället kräver det av oss. Alltså det är det samhället förväntar sig av mina föräldrar.
Men att du med kulturen vi
kulturer,
lever i?
Liksom. Vår community. Vi har ju vår egna community här. Och då förväntas det att pappan ska fixa det här.
Den makten han kände där. Det är ju till hans fördel
kulturen. Även om imamer visste om mitt problem redan innan mina föräldrar visste det. För jag hade ventilerat till dem.
Så du menar att du har pratat med imamer som har liksom fått dig att gå tillbaka till den här mannen och tro att det är du som har...
Vet du vad det sjuka är? När jag ventilerar långt innan, eller inte långt, men några månader innan min skilsmässa, så frågar de mig, en av dem ställer frågan, varför är du kvar med honom?
Mm.
En av de här
men när det väl, när han ber dig, när han säger att han ska lämna dig, säger jag, men lämna mig.
Okay.
Släpp det. Och det tar jag med mig.
Ja.
Det är inte så att jag inte tar med mig det. Så när det kom, då var jag ju... Men när jag väl gjorde det, då var det ajabaja. Du skulle bara straffa honom lite kort. Men inte så.
Så du ska inte göra det, du ska bara straffa honom?
Du ska bara straffa honom. Visa att du inte är liksom...
Så när du kom tillbaka till den här imamen, då tänkte han liksom, nej men det var inte det här jag menade. Jag menade bara att du ska... Ja, det är ju... Vi kommer ju få en del...
Det är ju, och det har ingenting med religion att göra. Jag är ju väldigt praktiserande. Jag vet vad som är rätt och fel. Jag kommer från en praktiserande familj. Och tyvärr är det ingen bra förebild.
Nej.
För det här har ingenting med vår religion att göra. Nej. Det här är långt ifrån.
Nu var det bara att det var fel imam liksom, helt enkelt.
Tre imamer
som var fel.
Tre imamer
som
var fel.
Inte gjorde rätt ifrån sig.
Ja.
Ja, och det är det också jag bara vill säga innan vi ska fortsätta, att det har ingenting med religionen att göra.
Nej.
Bara för att vissa människor uppfattar saker fel så betyder det inte att det har med religionen att göra.
Precis.
Inom islam är inte det här som hänt vår gäst inte okej någonstans.
Nej. Precis.
Du hade otur och träffade på fel
personer.
Men har man skuldkänslor för sin partner trots att man börjar bli medveten om personens alltså beteenden och
ja, man har skuldkänslor.
Hur länge hade du skuldkänslor?
Till min fördel så vi lämnade ju allt, staden, allting. Så det var som med läkning, alltså det var verkligen som att vara instängd någonstans där du ska läka från den här drogen.
För du blev har skyddad identitet.
Ja, vi blev ju bortförda, jag och barnen, för att det blev ett hot liksom för oss att vara kvar. Och vi hade ingenstans att vara alltså, vi fick inte gå tillbaka till vårt hem. Och,
men för att liksom förstå det rätt. Det var inget fysiskt, men hur det här hotet, var det...
Nej, det var något han reagerade på som ledde till en orosanmälan. Det var,
jag tänker bara så att det vi var, och lyssnarna
det var, med. Det var liksom sjukvården som gjorde en orosanmälan. Och då... Jag hade inget...
Nej, men du gjorde helt rätt.
Ja, men ja, och det var inte... jag fick bara ett samtal sådär. Ja, nu åker du in till oss, liksom du barnen.
För ibland behöver man också veta att människor behöver inte vara farliga.
Nej.
Bara genom att visa några fysiska...
Nej.
Ibland kan det vara väldigt, väldigt farligt att vara kring vissa personer. Fast det inte är några fysiska...
Nej. Så det är väldigt... nyttigt och när du håller på att lämna att byta umgänge gemensamma vänner förlåt men du kommer förlora väldigt 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 många människor nästan alla
jag tänker att man förlorar väl ingen som är bra för dig
nej
precis
så. Men hur många är bra alltså för dig så.
Nej men man ska vara beredd men på att
man ska vara beredd att det är förlust just nu är det en fas där det är förlust du rensar egentligen men du ser inte det då som att du rensar ditt liv utan det är mer en förlust det är människor som stått dig nära det kan vara familj det kan vara föräldrar det kan vara syskon det kan vara dina bästa vänner det kan vara dina barndomsvänner det kan vara dina grannar det kan vara och de kommer du tappa en efter en och det är de som kallas för flying monkeys.
Okay.
De kommer användas mot dig.
Mm-hmm.
Och automatiskt kommer du släppa dem. Innan du hamnar där, släpp det. Alltså, du ska inte behöva hamna där. Jag kommer ringa och säga, men den här människan var väldigt bra. Eller han vill det väl, han menar inte det. Bara svara på hans ställe. Alltså, du behöver inte dem.
Nej.
En fördel är att du flyttar. Om man har möjlighet till det, om man inte har gemensamma, byt umgänge, vänner, gemensamma vänner, förlåt men just den där läkningsfasen, du får glömma.
Och jag då får ta det som de tar snälla, det. Gemensamma vänner som också oftast ser mycket, men inte säger något.
De är
något.
Ju en del av det.
Ja, såklart. De
gemensamma
det.
Vänner är en del av det.
Ja.
Och som du säger, han använder ju dem för att
liksom precis. Fortsätta så, manipulera. Ja, precis. Så till min fördel så var vi ju inte alls här. Så jag fick läka i fred. Men det får inte alla... Jag önskar ingen det där.
Nej.
Det kan jag säga. Jag önskar ingen det här. Men är man kvar liksom i samma stad, i samma bytlägenhet, släng alla dina gamla kläder. Allt som har med minnen att göra. Mm. Bilder, gemensamma vänner. Låt det inte falla. Kom ihåg att det här är en drog.
Mm.
Det är en drog.
Du ska avgiftas.
Och du ska avgiftas. Liksom.
Mm.
Det är vissa perioder, du är galen, du tycker synd om den människan, vad har jag gjort honom, vad gör jag, hallå.
Men gick tankarna så efter att du hade lämnat?
Ja, i väldigt kort period
det kunde komma efter, liksom,
men då fick jag det där tipset, skriv ett brev till honom som du aldrig skickar. Alltså någon månad efter att jag läste, jag bara tur att jag inte skickade. Alltså, skriv massa brev. Lägg dem i ett kuvert. Skicka inte dem.
Mm.
Men du har sagt det till honom.
Oh my God,
han har inte fått höra det, men du har sagt det till honom.
Bra.
Mm.
Så det, och så kommer man läsa meddelandet efter ett tag.
Man
och bara, gud, tur att jag inte skickade det.
Ja, precis.
Bra, älskar
men,
så
ja, men du är i läkningsfas. Mm. Det är precis som droger. Du måste byta umgänge krets.
Fick du hjälp och stöd från någon som gav dig de här tipsen och sa liksom vad du skulle göra för att underlätta?
De är ju, SOS är väldigt erfarna.
Mm.
Och vet liksom. Och de vet hur alla beter sig. Och alla reagerar på samma sätt.
De känner igen liksom.
De känner igen. Så de, i början fick jag väldigt bra konkreta tips. Men sen så blir man lite... du förklarar. Och sen så är man ju som man är. Men man är väldigt självständig. Så det blir inte så mycket så. Men man läser på mycket. Man får tid att läsa på.
Och, jag tror, ja, och precis. Och sen måste jag ju få säga att man måste ju också efter... Det viktigaste är att tills man tar sig ur det.
Mm.
När man har blivit medveten, som du verkar ha, när du blev medveten så bara kan jag... för mig känns det som att när du blev medveten så du behövde bara den här pushen.
Ja.
Och sen var du klar.
Ja.
Sen såklart får man tillbaka. Man får känslor, man får tankar, men det är ju de man får jobba med. Liksom.
Men ja, efter ett uppvaknande så ser man aldrig personen på samma sätt igen.
Aldrig.
Och det går ibland till en viss grad där man verkligen ser igenom alla trick och man ser man tittar på människan och bara tänker jag ser vad du gör. Liksom. Man vet så jävla bra. Men,
ja. Men då har du läkt. Så vad han än säger eller vad människor runt omkring säger, det kommer inte komma in, för du vet.
Ja.
Men det är så många kvinnor som går tillbaka. Så många kvinnor som går tillbaka. Och det är synd. För går man tillbaka, det där är ett nytt helvete som du inte har sett innan.
Visst blir helvetet värre för varje gång.
Det blir mycket värre varje gång man går tillbaka.
Varje gång
det blir hårdare stryptak, för nu kommer du inte undan, gumman. Nu
det
är
blir
du
svårare.
Kvar här.
Ja, för att oftast så säger folk runt om en, ja men ge det en till chans, vad har du att förlora? Ja, men du har inget att förlora, ge det en sista chans.
Ja.
Du har mycket att förlora.
Du har mycket att förlora.
Ja.
Du har mycket att förlora. Men du går, du fortsätter, du ligger inte där och gråter. Du tar dig upp på dina ben och går. Och letar efter
kämpa.
Och fortsätter kämpa tills du ser ljuset. För den kommer du se. Den kommer du se. Så många fina människor jag har träffat. Så mycket Gud har ersatt mig med. Så många fina män det finns där ute. Så många friska män det finns där ute.
Friska män framför
allt. Det är sällan man pratar om de friska männen.
Så många stöttande kvinnor.
Ja.
Så många kvinnor som du kan dela dina känslor och tankar med. Tyvärr som gått igenom samma sak.
Fy fan.
Så det är,
men det är fint. Det är, jag tycker att det är fint att du vill prata om det.
Ja,
att du har kommit hit
men det,
idag
för mig är det viktigt att prata om det. Inte för att jag vill smutskasta någon. Eller för att jag vill prata illa om någon. Utan jag respekterar alla som varit i mitt liv oavsett vad de gjort mig. Oavsett vad så önskar jag dem lycka i deras liv. Bara de inte gör någon annan illa. Men för mig är det viktigt att tjejer, unga tjejer vet och ser och hör det vi säger.
Ja.
De ska lära sig. De ska våga lämna tidigt. De ska inte tänka, vad kommer människor säga nu när jag lämnar?
Och det är precis det jag menar med att vara uppmärksamma. Tänk alltid på varför du tycker synd om någon och varför du ska vara kvar i något som du inte vill vara i för någon annans skull. Tänk alltid på varför människor skulle göra något som de ska göra. Så jag älskar det du säger och det är precis vad vi vill att våra fina unga och äldre och alla
och de som är gifta, du kan vara 40 nu och höra oss liksom. Det är aldrig sent. Du hittar tillbaka till dig själv utan att du märker det. Redan kort efter när mina vänner träffade mig första gången, jag har tre bästa vänner. De är liksom allt i mitt liv.
Och de fick tillbaka sin Jasmina.
Ja, de fick tillbaka sin Jasmina och när de kramar mig där och så går vi ut och ska fika liksom och jag väljer direkt det. Jag vet liksom vad jag ska ha. För jag är väldigt... Allt. Det är inte jag som tar beslut. Jag är inte van vid. Så varje gång vi gick ut så var det... vad ska jag ha för dricks? Så väntar jag på att de ska välja stöja som dem. Och de märkte liksom... Jag ska ha det här. Jag var färdig. Och bara... Va? Vår Jasmina är tillbaka.
De ser att du tar egna beslut.
Ja, och till och med vänner som jag haft i grundskola sen barndomen som har sett mig och sagt liksom... Vi har fått tillbaka Jasmina. Den där gnistan som jag hade, den har kommit tillbaka. Men jag är mycket starkare idag än vad jag varit någonsin. Jag är mycket finare som person. Man lär sig uppskatta sig. Det är viktigt. Vem är du? Du är underbar. Du är vacker som du är. Du är klok. Du är stark. Du är utvald. Det är därför du hamnar där. För att du är underbar. Älskar dig själv. Och då, älskar dig själv. Och det är lätt att säga. Och det är svårt. Du har en kamp, du har ett litet barn inom dig också som har gått igenom saker som du ska sitta där och tjafsa med. Men bli sams liksom. Du kommer komma dit och då kommer du väldigt långt.
Om jag skulle vilja säga ställa en fråga till dig och säga något som du tycker är livsviktigt för våra unga tjejer där ute att veta.
Ja.
Vad skulle du vilja avsluta det med då?
Ni är underbara. Kvinnan är underbar.
Mm.
Vi är väldigt fina skapelser. Gud har skapat oss i par. Tänk på att hitta rätt par. Hitta din andra halva som verkligen matchar dig och din energi. Och dina mål i livet. Jag är inte kärleken. Den kommer när du minst anar. Och tänk inte, men om du känner att det här är något som inte stämmer i en relation eller i början eller med någon kille. Tänk inte, men vem ska titta på mig? Många tittar på dig. Många tittar på dig. Men du vill inte ha dem.
Precis.
Typerna.
Exakt, på det är mindsetet.
Så det är det. Våga lämna. Våga lämna. Är det någonting som inte passar dig i dina värderingar? Håller du på att tappa bort dig själv? Självrespekten. Någonting du inte tolererar. Höjer rösten eller något som vi underskattar. Han bara höjde rösten. Varför ska han höja rösten?
Precis.
Varför ska inte han hantera sin ilska på rätt sätt?
Mm. Precis.
Du ska inte falla för de där rosorna. Du ska verkligen våga slänga de där rosorna på när han inte respekterar dig. Liksom. Ja. Så det är väldigt, det är det där. Din självrespekt måste vara på topp hela tiden. Mm. Faller den lite, hej då.
Ja.
Där håller jag på att förlora mig själv. Mitt leende.
Ja.
Ja.
Tack snälla Jasmina för att du kom.
Tack själva för att du fick komma.
För och för att du öppnar upp dig. Det är jätteviktigt. Ja. Vi gör ju det här för att
precis.
Fylla på den här klubben.
Tack så jättemycket verkligen för att du lyssnade. Jag älskar ditt tankesätt. Jag älskar hur positivt du är till livet just nu.
Tack så mycket.
Och du gav oss verkligen hopp i slutet där. Mm. Så vi hoppas att vi lämnade alla lyssnare, trots ett tungt ämne, lämnar ändå alla med en liten gnista av hopp till kvinnor som går igenom samma sak.
Ja, men klart. Hoppet finns alltid.
Tack, bästa Jasmina. Mm.
Och så vill jag bara säga, är du någon som vill komma, berätta din historia för oss och för våra lyssnare, så glöm inte att ni alltid kan vara anonyma och vi tar emot er med öppna armar. Tack för idag. Glöm inte att följa oss på
Sidet Hogre på Instagram och TikTok.
Puss, puss.
Puss, hej.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.